Podplay.
Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där, och det är helt gratis. Och innan det här avsnittet börjar så vill jag varna för känsligt innehåll.
Han tog ju med oss till skogen så här på promenader djupt in i skogen. Där han pratade liksom om vart han ska gräva ner oss för att han skulle döda oss, och här skulle ingen hitta oss. Mamma stod ju först, och sen så stod ju vi barn, vi gick ju som ett led på väg mot den här skogen. Vi tittade ju så här försiktigt på varandra, för vi visste ju aldrig vilken gång det skulle bli. Som man skulle göra det han hela tiden har pratat om i skogen. Vi visste ju inte om vi kommer komma tillbaka.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson, och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Miranda. Välkommen hit till Älskade psykopat, Miranda. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag är en kvinna då i 30-årsåldern. Jag har bröder och mamma. Och jag lever just nu med mina barn.
Hur kommer det sig att du mejlade in till mig och kände att du ville vara med i podden?
Ja, men efter att ha lyssnat på podden från början har man känt igen sig på många av de berättelser eller historier som man har hört, livshistorier. Man har känt sig träffad, och jag fick bara den här känslan av att jag vill också dela min livshistoria.
Vad är det din historia som du ska berätta om? Vad handlar den om?
Den handlar om min barndom, om den svåra uppväxten som jag och mina bröder hade, och min mamma.
Vem är huvudpersonen som du kommer berätta om idag?
Det är min pappa.
Om du skulle beskriva din barndom från de tidigaste åren, det du minns, hur såg era familjeförhållanden ut? Vad är det första du tänker på när du tänker på de tidigaste åren från din barndom, hur det var?
Det första som kommer upp, alltså känslor och minnet, det är väl överlevnadsinstinkten. Och rädsla och stress. Vi levde ju som en vanlig, alltså utåt sett var det väl en vanlig barnfamilj. Det såg väl ganska bra ut på utsidan. Flyttade till ett hus och så det såg ju liksom bra ut. Och vi reste ju mycket, alltså på somrarna, och vi var borta hela sommarlovet. Jag och mina bröder, vi hade en väldigt tajt relation. Mamma var ju mer, alltså mamma fanns där vi hade en tajt relation med henne, men det är svårt att beskriva liksom, om man inte är där och upplever det. Men hon var där fast hon inte var där. Hon var liksom mer som en robot, eller man ska säga. Det gick inte att nå ut till henne. Jag och mina bröder, vi har växt upp under väldigt alltså, svåra förhållanden, eller vad man säger. Min mamma, hon fanns ju där såklart. Men jag tror att jag under ganska ung ålder förstod att det är någonting med mamma. Alltså jag förstod att mamma måste ju vara ännu, alltså, må dåligt, alltså må psykiskt dåligt. För att som sagt, det gick inte att nå ut till henne. Hon var ju som en robot. När jag var liten så förstod jag redan då att hon måste liksom, hon måste ha gått igenom någon väldigt traumatisk, för att det var så liksom hon betedde sig. Och under ganska ung ålder så fick jag ju den här känslan att jag måste skydda mamma, jag måste hjälpa henne.
Hur gammal var du då när du kände de här känslorna från första början?
Då var jag runt 5-6 åldern. Alltså det börjar ju med att pappa har ju alltid varit aggressiv. Alltid och väldigt... Han har ju slagit oss, misshandlat oss väldigt mycket. Men jag har ju sett många gånger när man kom hem från skolan eller sprang in från att man har varit ute. Då har man ju kommit in i att han stod och skrek på mamma och slog till henne. Och man liksom försökte skrika och gå emellan, men det hjälpte ju inte. Och som sagt, alltså han uppfattas väl av utsidan som väldigt trevlig och du vet. Men jag vet att han också hade väldigt mycket respekt också alltså från folk. För att det var liksom hans, vad ska man säga, hans aura. Hans, liksom att ingen sa emot honom. Och han hade en ganska bestämd,
ett uttryck.
Ja, precis. På utsidan var det som att vi var en helt annan familj. Men det som hände hemma, det var ju... Som sagt, man hade överlevnadsinstinkten redan från väldigt tidig ålder. Vi blev ju som sagt alltså misshandlade. Men det var inga så här en örfil eller så. Utan det var verkligen grov misshandel. Och jag kommer ihåg... När min bror då, när han var 7 år, han försökte gömma sig från min pappa. Han sprang och gömde sig under sängen. Och min pappa tog tag i honom och släppte ut honom alltså från under sängen på golvet och tar upp honom och håller honom mot väggen, alltså i stryptag. Sen kunde han liksom hålla med en hand och slå till med den andra. Och han var ju ganska stor. Och se det där liksom, och liksom skrika och liksom, det hjälpte ingenting. Bara du vet, hoppas på att han klarar sig. Men att man liksom kan slå ett barn på det där sättet, det är fortfarande trauma för mig, även om det har gått snart 20 år. Det är trauma att se det ansiktsuttrycket på min bror och veta om att jag kan inte göra någonting.
Du berättade också att din mamma hade väldigt svårt att hålla sin roll som en mamma. Blev hon också utsatt?
Mamma vart ju utsatt och han använde ju mycket alltså mamma mot oss, eller vad man ska säga. Vi fick ju inte säga mamma till henne, utan hemma var hon hushållerskan. Eller så var hon horan. Hon fick ju inte komma nära oss, alltså du vet. Hon fick inte visa. Ja, men att hon älskar oss, du vet, bara så här en kram eller någonting. Men jag kunde se på hennes blick att jag förstod ju att hon ville. Du vet, att blickar säger mycket. Och jag förstod när jag såg henne. Hon mådde ju inte bra alls. Hon var liksom, hon var trasig inombords. Och det kan jag tänka mig, för att hon gifte ju sig väldigt ung med honom. Och jag, alltså vad jag bara kan tänka och känna är att hon måste ju ha varit utsatt också för det. Väldigt mycket av honom. Så att han måste liksom ha förstört henne totalt. Och sen föddes vi. Alltså vi barnen föddes. Och hon hade oss. För att liksom ta hand om oss. Men hon själv var ju liksom. Ja, men traumatiserad tror jag. Och det var det som jag pratade om, att det gick inte att få kontakt med henne.
Såg ni att han gav sig på mamman fysiskt, eller förstod ni någonting psykiskt?
Ja, vi förstod ju att han slog ju henne. Och att det var så här psykiskt också, väldigt mycket som han utsatte henne för. Långa förhör, alltså han anklagade ju henne för mycket saker. Han som sagt, han kallar ju henne för hora, och att hon inte är någonting att ha liksom, att hon är som en soptunna, brukar han säga till oss. Alltså verkligen så här, totalt nedvärderade henne. Hon hade liksom ingen betydelse alls. Mamma har för mig varit liksom, jag behövde hjälpa henne. Och man har ju sett liksom när han har slagit henne, men man har liksom inte, han var för stor. Det gick liksom inte att göra någonting. Hans aggressivitet och hans kontrollbehov och allting, det liksom eskalerade. Och när jag var 7 år gammal så började ju han förgripa sig på mig. Jag kommer ihåg att det var jullovet. Vi var hemma från skolan. Han drack ju också väldigt mycket och sånt. Och det började ju med att han... jag hade ju varit sjuk när jag var liten och behövde ofta gå på läkarbesök. Jag behövde lämna urinprover. Och det började ju med att han sa till mig att... det är läkaren som har sagt att jag ska göra så här på dig. Han skulle göra sina egna undersökningar på mig. Men jag kände ju liksom att nej, det här känns liksom inte bra. Och det gjorde ju jätteont. Men han hade ju liksom ett sätt att han var väldigt manipulativ och väldigt... han satte liksom sig in i huvudet på en att det var så här det skulle vara. Även om jag hela tiden sa nej. Alltså det känns inte okej. Du vet, du är min pappa, varför gör du så här mot mig? Men han höll ju på med det här att nej, men läkaren har sagt att jag ska göra så här, och gör jag inte så här då blir du sjukare och så. Jag hade ofta urinvägsinfektion och hade väl problem med ena njuren. Så det var därför som jag hade, det var mycket läkarbesök. Och redan från början när jag skulle lämna urinprov och jag skulle kissa i den här plastmuggen, eller att han skulle följa med mig in i toaletten och han skulle titta på, alltså bara en sån sak. Alltså när han började med det här då skulle han upp med sina fingrar i mig, och du vet, och det gjorde jätteont och jag sa ifrån, men han höll ju för min mun liksom. Och där kommer det in det här med att han säger att för han visste om att mamma, alltså för mig, mamma betyder allt. Han visste ju det, för att på hur jag reagerade liksom när han gjorde henne illa. Det var där som det här kom in, med att han använde liksom mamma mycket. Ja, men säger du någonting eller gör du någonting då kommer jag slå mamma. Då kommer jag liksom, jag kommer döda henne. Fast det spelar ingen roll ändå, jag stretar ju emot in i det sista. Bara för att visa honom att jag vill inte sluta. Men han var ju så stor och vet du det. Det kändes som att den här fighten, jag hade ingen chans. Och det fortsatte ju hela tiden. Alltså våldtäkterna. Och det var ju en gång när han hade stängt in alltså mig och honom i toaletten. Och då var det så här att ja, jag skulle böja mig fram vid handfatet och han skulle göra sin undersökning. Och du vet. Och där och då så hör jag hur dörren, toalettdörren, att det vrids. Alltså på den tiden så kunde man låsa upp, alltså utifrån med en så här kniv. Då öppnas dörren upp och då är det mamma. Och det var nog första gången som jag såg henne så här, en så här reaktion, eller vad man ska säga. Hon var ju helt, vet du, men gud vad gör du, sluta, vad håller du på liksom? Och du vet, och han bara... ja, men tog ut mig ur toaletten och sen så började han hoppa på henne och varför, du vet, varför bryter du in i toaletten och du har ingenting med det här att göra, och du vet, och hon sa ju flera gånger, vad gör du mot min dotter, alltså du får inte göra så här. Och det kommer jag ihåg, för att det var liksom så skönt att bara få se liksom en reaktion från mamma. Och efter det där så sa ju mamma, det här måste ha hänt på dagtiden, för att jag vet att mamma sa till mig att ni kan gå ut, alltså gå ut ni, jag tar det här med pappa. Men jag visste någonstans inom mig att jag kan inte lämna henne. Men hon tvingade ut oss. Och så stängde hon dörren. Och under hela den tiden som jag var ute, jag kunde inte leka eller någonting. För jag tänkte hela tiden, vad är det som händer där inne? Och väl, när vi hade varit ute ett tag och alltså, dörren öppnade, så hon liksom... Man hörde ju på hennes röst att hon ropade in oss. Men jag såg ju när vi kom in att hon var ju helt blåslagen. Och jag visste där och då, det är ingen mening att jag berättar för henne mer om vad som pågår eller att jag ber henne om hjälp. Jag vet ju att hon satt sig ner på knä och tittade på mig, och så sa hon. Och så jag lovade att det kommer aldrig hända mer. Jag kommer se till det. Och det var ju därför hon skickade ut oss. Jag förstod ju att hon ville väl ta den där fighten med honom. Men när jag såg liksom vad han hade gjort med henne, så fattade jag ju att det är ingen, alltså det är ingen idé. Och för mig var det liksom, det är bättre att jag sköter det här själv. Jag ville ju inte att mamma skulle få, alltså att hon skulle få stryk eller han skulle göra illa henne.
Och det var ju också i det här hemska som ni också fastnade, som du berättade för mig, att jag säger så här, det är för att jag känner ju till historien sen innan. Du har ju berättat den för mig i stora drag, och det jag minns du berättade för mig förut, det var att det här var ju någonting som förföljde dig och dina bröder och allihop egentligen, att ja, men du ville hellre ta det här fighten själv än att mamman skulle bli utsatt.
Ja, alltså med tiden så började jag förstå att så länge som jag gick med på hans sjuka idéer, så lämnar ju han de andra i fred. Det var det att det eskalerade ju, hans kontrollbehov blev ju bara värre och värre. Och våldtäkterna lika så. Och där kommer ju skolan in i bilden, för att skolan var ju verkligen alltså, en frihet för mig och mina bröder. I skolan så kunde du vet, vi kunde leka och prata. Jag försökte liksom i skolan också. Alltså visa att jag behövde hjälp. Men jag kunde liksom inte prata och säga exakt vad det var. Men jag var ju mycket, vad ska man säga, att jag var kanske skolans clown. Jag var väldigt stökig. Jag tyckte om att få andra att skratta. Jag hade liksom några vänner där, 3 killkompisar som jag kunde liksom ha kul med och leka med och du vet, bara stänga av allting som hände hemma, bara vara där, och de fick mig att skratta liksom, och vi var väldigt busiga. Men det var som att med det så kunde man samla ny energi att orka liksom och leva. Så vet, när det var helger och sånt, det var jättejobbigt. Jag ville bara stanna kvar i skolan. Det tog ju han ifrån mig också med tiden. Och det var ju för att han Han börjar ju komma på raster. Han ställer sig där utanför skolgården. Och så ropar ju han mig till bilen. Ja, men vi kör iväg till någon viadukt eller till någon. Jag kommer ihåg att han brukar ställa sig under någon stor bro. Ja, sen fällde han ner liksom baksätet och sen våldtog han mig. Och sen körde han tillbaka mig till skolan och släppte av mig där. Du vet, då var det bara liksom att sätta på sig den här fasaden och göra något bus för att ingen skulle märka någonting. Och det är så här mycket som jag har tänkt på när jag är i vuxen ålder. Alltså vars var alla lärare liksom, märkte inte om att jag var borta på rasterna, eller hur kunde han liksom alltså komma från jobbet, du vet, och vara där alltså på rasterna och plocka upp mig för de här, ja, för hans sjuka, jag vet inte vad jag ska kalla det, men och göra det där liksom mot mig. Det är mycket som jag säger, varför, och jag förstår inte fortfarande hur. Med tiden så var det att han fick ju mer och mer mer och mer sjuka idéer och kontrollbehov. Men fortfarande liksom på utsidan så verkar ju han så trevlig, och vi hade liksom, ja, det var ju ingenting fel på oss. Men saken är den att hans kontrollbehov eskalerade i det att han började få för sig att jag låg med alla killar i klassen. Och det var därför han satte mina bröder på som vakter. Så de skulle liksom hålla ett öga på mig, vad jag gjorde på rasterna. Och jag fick inte leka med några vänner eller någonting, utan jag skulle bara hålla mig till mina bröder. Men detta tyckte ju mina bröder var, det är ju jättesjukt, varför ska vi hålla vakt på dig? Liksom, vi vet ju om att du inte är så där som pappa säger att du är. Det var som att, det är det som känns så skönt, att jag hade mina bröder liksom på min sida hela tiden. För jag var ju jätterädd att han skulle manipulera dem och övertala dem till att behandla mig på det sättet som han ville att de skulle behandla mig på egentligen. Så att jag och mina brorsor, vi hade liksom så här, ja, men vi låtsas fram till vi kommer till skolan att jag hänger med er liksom. Men sen, du vet, när vi är i skolan och så, ja, ni leker med era vänner, jag leker med mina vänner, och du vet. Men sen var vi alltid tvungna, alltså när skolan var slut, att samla ihop oss och bara liksom, nu måste vi ha en plan, liksom, vad har vi gjort idag? Och för att grejen är den att alltid när vi kom hem så skulle vi vänta på honom i hallen och vänta på att han kommer in och att vi skulle ta av hans skorna, vi skulle ta av hans jackan. Alltså vi stod ju så här i kö eller i rad. Så vi skulle liksom fram och ta av honom allting, och sen så satte vi oss då i köket där, och då började ju direkt förhören. Alltså, vad har ni gjort? Vem har ni varit med? Vem har ni pratat med? Så säger han till mina bröder, var det någon som tittade på din syster eller på er syster? Har hon pratat med någon? Och vi bara tittade liksom på varandra och de svarade. Jag fick inte säga någonting, utan nu var det de som skulle svara liksom på hur jag hade skött mig i skolan. Så hade vi det. Det var en gång när jag satt i matsalen, då gick jag i sjuan. Jag satt och åt mat liksom. Och så ser jag liksom, han står i dörringången till matsalen. Och så kommer han in och hämtar mig då. Kom, du ska följa med mig. Lämnar bara allting, alltså lunchen på bordet, följer med honom. Han går ut ur matsalen och ut i någon hall. Och så började liksom, varför sitter du och skrattar där? Och du ska få se när du kommer hem. Vem tror du att du är när du sitter och skrattar liksom? Så säger han så här att jag vet om att du har legat med alla här inne. Alltså jag gick i sjuan. Han sa till mig att jag hade legat med alla killar. Så fick han tag på en av killarna där. Och drar in honom i hallen. Och du vet, jag skämdes ju så otroligt mycket. För då står han där och säger till den där killen att ja, jag vet om att du har legat med min dotter för att hon är en hora och du vet, jag kommer prata med dina föräldrar om det här och du vet. Men pojken var ju i chock. Och du vet, vad snackar du om? Alltså, för det var ju inte så. Alltså det här var ju hans galenskap. Det här var ju hans påhitt som han hade skapat i sitt huvud. Så där förlorade jag även den känslan som jag hade för skolan. Alltså att det var min frihet, för det var det inte längre. För att han kunde ju dyka upp. Alltså, man visste aldrig när han dök upp. Det var lika som när jag satte mig i skolan i klassrummet, att jag alltid skulle sitta vid ett fönster för att jag behövde ha koll på bilen när han kom, liksom. Och det var också så här ett stressmoment, och det är därför jag liksom kunde inte göra bra ifrån mig i skolan och tappade fokus och allting, för att jag hade den här stressen att hela tiden hålla koll, liksom, är han här?
Får någon i skolan reda på vad som pågår?
Det tar ju tid. Det tar ju tid, för att jag var ju så rädd. Alltså han hade ju liksom, alltså förstå, under många års tid där han hela tiden hotar med att döda, och som vi pratar, om vi säger någonting, och det händer saker, han slår oss. Så man vågade inte. Man vågade inte säga någonting, man vågade inte visa någonting, utan man lärde sig bara liksom att ha den här fasaden av att det är ingenting som är fel. Fast när jag var så där studsig och du vet, ramlade ner från stolar och sånt. Jag ville ju hela tiden ha uppmärksamhet. Men det var egentligen mitt rop på hjälp. Jag kan inte skylla på någon för att de inte såg det. Jag kan inte det. Du vet, jag gjorde mig till hela tiden. Jag kunde inte sitta still i klassrummet. Jag kunde liksom inte, för jag hade ju ingen fokus. Och uppmärksamheten var ju liksom att jag bara skulle få mycket uppmärksamhet. Jag vet att det har ju varit, alltså, några gånger där jag, för han hade ju såna här moraknivar som han hade med sig från jobbet, och det vet jag att jag hade med mig i skolväskan. Det här var när jag gick i sjätte klass och vi hade lektion, och jag bara kände att nej, men alltså inombords att nu har jag bestämt mig. Och sen gick jag till min väska, tog med mig den och gick in i toaletten. Och så tog jag fram den här morakniven. Och sen, alltså jag höll ju den så här vid magen. För jag tänkte att jag måste få ett slut på det här. Jag orkar inte leva så här. Men hela tiden i mitt huvud. Jag bara, men vad kommer hända med mamma? Vad kommer hända med mina bröder? Jag kommer ju inte kunna skydda henne då. Jag kommer inte kunna hjälpa henne. Så det stoppade mig. Men det kändes som att jag alltid, för varje gång jag gick in i toaletten med den kniven, att jag var så nära. För jag ville inte gå hem. Men den där känslan, och du vet, han kommer säkert döda mamma eller brorsorna om jag gör det här mot mig själv. Och vem ska ta hand om dem? Eller vem ska rädda dem? Vem ska hjälpa dem? Så jag kunde inte. Alltså jag stoppade mig själv. Men det här med, alltså han började liksom tortera oss. Både psykiskt och fysiskt. Det var en dag när han hade gått in i mitt rum. Och jag hör hur det låter liksom med en borrmaskin. Och du vet, och det grejer så. Du vet, jag och mina brorsor bara, men kolla in i nyckelskåpet vad han håller på med liksom. Alltså vi försökte titta in i nyckelskåpet bara för att kolla liksom vad han för sig. Men vi kunde ju inte se så mycket. Och sen varje gång han reste sig så fick vi ju panik och sprang därifrån. För vi tänkte att han får ju inte öppna dörren och se oss där. Och så. Men efter ett tag så när han var klar, för det lät ju liksom där inne. Och höll på att tejpa, så det höll på. Man hör ju liksom när man drar en sån där silvertejp. Och han gick ut och in i rummet och hämtade grejer och verktyg och sånt. Och när han var klar med det så ropade han in oss då. Och då skulle vi stå där. Och då, jag hade ju ett jättelitet rum. Alltså det fanns bara plats med en säng och sen var det garderober. Väldigt trångt. Men vi fick ju stå där mellan sängen och garderoberna. Och sen så berättade ju han för oss att nu har han fixat då hur han ska kunna straffa mig. Och då hade han borrat hål i säng, alltså i min sänggavel. Jag hade en säng som var så här av vanligt trä. Nästan sådana här sängar som du vet finns på IKEA, som en våningssängar i trä, fast man tänker att det bara är en del. Och i den hade han borrat hål både vid huvudgaven och vid fotgaven där. Och sen hade han stoppat in rep och så säger han då att jag ska lägga mig där i sängen. Och mina brorsor är ifrågasättande och mamma också. Vad har du gjort liksom? Vad är det här? Och då börjar han liksom binda upp mina händer. Men han får liksom dra ner mig för att mina fötter ska nå till sänggaven. Men då passade inte repet, var för kort. Och så fick han gå och hämta nytt och så sätta in nytt för att han skulle kunna knyta mina ben. Eller mina fötter mot sänggaven. Och då sa ju han då till min mamma och mina bröder att det här kommer hända med henne. Och sen kommer han med någon slags tjock kabel som han, det var den som han måste ha hållit på att tejpa liksom, för den var ju liksom ordentligt gjort, om man ska säga. Men han hade ju till och med fixat ett handgrepp på den här kabeln. Och sen så skulle han då visa min mamma och mina bröder att för att ingen ska kunna se blåmärken på min kropp eller på mitt ansikte, så skulle han börja slå mig under mina fötter istället, för det kommer ingen se. Och då började han visa dem genom att slå mig under fötterna. Och det gjorde ont. Det gjorde jätteont. Och då när jag liksom började skrika och sa nej, sluta. Och jag såg ju mina bröder att de ville hjälpa mig, men de kunde inte. Men det var som att jag hade med mig dem i blickarna. Det var som att vi förstod varandra. Men det var som att jag försökte förmedla till dem att det gör ingenting. Jag tar det här. Gör ingenting. Du vet, hoppa inte på honom eller säg ingenting. Du vet. Men när han hörde liksom att jag gör ljud ifrån mig, då hämtade han den här silvertejpen och började tejpa den för min mun. Men det var liksom svårt att inte skrika, för det gjorde ju jätteont. Och sen så säger han till min mamma och mina bröder, ja men det sista jag ska göra är att sätta en silvertejp alltså på hennes näsa. Och då tänkte jag att, alltså jag tänkte att det är slutet. Och det är väl det här han vill. Att han ska ta livet av mig framför min mamma och mina bröder. Han höll ju på sådär, men jag ska tejpa för hennes näsa och jag ska kväva henne och du vet, när han höll på med det här liksom för att skrämma upp min mamma och mina bröder och jag vet inte om det var att han njöt av att se den här rädslan i mig. Efter ett tag då var det som att han hade gjort sitt liksom, han hade väl fått ut det han ville. Och då liksom började han, ja men han drog bort den här tejpbiten från min mun och han började liksom knyta upp mina händer och mina fötter. Och då sa ju han till dem att ja, nu får vi väl se om hon kan gå efter det här. Så han tvingade ju mig att resa mig från sängen och ta mig till toaletten. Men det gjorde ju jätteont alltså, under mina fötter. Det sved och det brände samtidigt. Jag ville inte gå till toaletten. Men han bara, du ska gå till toaletten. De ska få se hur du tar dig till toaletten. Och det var ju självklart så alltså, skämmigt för mig också. Att mina bröder skulle behöva se mig så där. Men jag tog mig till toaletten. På något sätt. Men jag visste ju om att herregud, det här kommer göra jätteont. Alltså man fortsätter med det här. Och dagen efter när jag skulle till skolan, jag kunde ju känna så under mina fötter. Alltså det jag ummade, det gjorde ju jätteont. Och så efter den här händelsen så använde ju han det här att han band fast mig i sängen så fort han tyckte att jag hade liksom varit olydig eller att jag hade legat med någon från klassen igen. För att grejen var den att när jag kom hem från skolan efter att vi hade hjälpt honom med kläderna och vi hade satt oss, att han hade förört oss, alltså han tog ju med mig till rummet och då skulle jag alltid klä av mig och böja mig fram för då skulle han undersöka om jag hade legat med någon. Och då var det ju, han hittade ju på allt det här. Då var det väl någon dag där, ja men jag kan säga att någon har varit i dig, du har legat med någon i skolan. Och då vet jag bara, men va? Alltså jag har ju inte, du vet när man känner sig, jag har ju inte gjort det där. Det funkar ju inte på honom att säga nej. Det funkar inte att jag verkligen så försökte visa för honom att jag har inte det. Alltså hade han bestämt sig så hade han bestämt sig. Och då när han hade fått för sig att jag hade gjort det, då, ja, men då band han ju fast mig i sängen och då skulle han slå mig. Och det värsta var ju de här psykiska tortyren också, det att han kunde ju hålla mig vaken till 2-3 på natten, alltså sitta i förhör bara i sängen. Han ville ju höra så här sjuka grejer om allt i detalj, om hur jag hade legat med killarna i klassen, vad hade jag gjort, vart vi hade varit och sånt. Men eftersom att det inte hade hänt så hade jag kunde ju inte säga någonting. Men då var det som att han blev argare och argare. Till slut så började jag liksom hitta på. För då började jag märka att okej, han lugnar sig. Alltså när jag berättar att jag har gjort så här så lugnar han ner sig. Fast det förvärrade ju egentligen för mig. För att då trodde ju han att jag hade ju gjort det på riktigt. Men jag började ju säga det för att jag kände att det här funkar. Han lugnar ner sig. För varje gång som jag nekade att jag hade gjort någonting, alltså han, ja men som den gången han slog mig så hårt att jag föll liksom med den här sidan mot sängkanten. Det kändes som att, alltså det var svart. Det kändes som att jag var helt borta. Så att säga nej till honom, det funkade inte. Det var som att man var bara tvungen att spela hans spel. Och så var med i hans lekar. Jag visste inte vad jag skulle göra. Han tog ju med oss till skogen så här på, alltså promenader djupt in i skogen. Där han pratade liksom om vart han ska gräva ner oss för att han skulle döda oss och här skulle ingen hitta oss. Jag kommer ihåg att mamma stod ju först och sen så stod ju vi barn, vi gick ju som ett led på väg mot den här skogen. Då var det liksom som att vi tittade ju så här försiktigt på varandra för vi visste ju aldrig vilken gång det skulle bli. Som man skulle göra det han hela tiden har pratat om i skogen. Vi visste ju inte om vi kommer komma tillbaka. Så de här skogsutflykterna där vi skulle liksom, ja, men följa med honom långt, 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 långt in. Och lyssna liksom på vad han hade tänkt göra med oss. Att de var jättejobbiga, verkligen. Men det jag vill komma fram till att det har ju hänt väldigt mycket så här med sjuka händelser. Det som hände då också som var alltså som har verkligen gått för långt, det var ju att han körde ut med mig då i bilen och sa då att han hade bestämt sig för att jag skulle bli hans fru. Jag sa ju så här, nej men va? Du har ju mamma liksom. Vad säger du liksom? Jag kan inte bli din fru, jag är din dotter. Nej, du ska bli min fru, säger han. Det här med har jag bestämt att du är min fru. Mamma är inte mamma, eller hon är inte min fru. Hon är bara hushållerska eller soptunnan där hemma. För det var så som sagt som han kallade henne för. Och då kändes det som att när jag sa nej till honom, då var ju han jättearg. Han hade bestämt sig för det. Och det var som för mig bara att gilla läget, fast jag inte ville. Så han började ju kalla mig för sin fru. Och men hemma, för att jag ville ju inte komma till honom. Alltså jag ville bara liksom vara så långt borta från honom som möjligt. Så han kunde bli jättearg för att jag inte tog eget initiativ till att komma och krama honom eller sätta mig hos honom. För att jag betedde mig inte som hans fru, och det blev han jättearg. Och det fick jag ju också jättemycket skit för, om man säger så. Då var jag 14. Och när han liksom började kalla mig för sin fru, och det här med att han kontrollerar liksom i vem jag pratar med, vart jag är någonstans. Just det, en till grej som hände var ju att han satte ju ett lås på min garderob. Och så tog han fram kläder som jag skulle ha, och han valde så här fula kläder på sommaren. Jag hade en polotröja och ett par byxor som inte satt åt. Och så hade han bestämt att jag skulle ha det där en hel vecka. För att han ville ju att killarna i klassen skulle äcklas av mig. Han ville inte att de skulle se min kropp eller så. Då var det ju så att mamma lånade ut mig i smyg, alltså hennes tröjor och sånt. Så att jag tog med mig och bytte om i skolan, för att jag skämdes ju jättemycket. Så det var ju också liksom en grej att han liksom bestämde över mina kläder, vad jag skulle ha på mig. Anledningen att jag också pratar om det här är ju för att jag vill att min mamma och mina bröder ska få en upprättelse. För att de har också varit med om väldigt mycket. Mina bröder utsattes för grov misshandel. Min lillebror, det är också så här trauma. Han höll fast honom på golvet och tog liksom en sån där borrmaskin och höll den för hans tinning. Och min lillebror skriker, och vi andra liksom... Vi säger ju sluta släpp honom. Men han gör inte det, utan han börjar starta den borrmaskinen. Och så säger han att jag ska borra rakt in i hans hjärna. Och så håller han på och håller den så här mot honom, och den är igång. Och vi är ju livrädda för att han ska sticka in den i honom, eller vad jag ska säga. Men det var också så här att hur ska han skrämma upp oss? Till slut så släppte ju han min bror. Men min bror var ju liksom traumatiserad liksom, att ha en borrmaskin över sig. Så gjorde vi minsta lilla grej fel enligt honom, då skulle ju vi straffas. Alltså det var ju liksom, vi fick inte vara som vi ville, vi fick inte bete oss som vi ville. Vi fick inte äta när vi ville. En sån här sak att han åkte och storhandlade. Och så skulle vi stå, så skulle han ta bilder på det för att visa alla. Men grejen är den att vi fick inte äta det där. Det var han som bestämde när vi skulle få mat. Alltså, vi fick bara mat en gång om dagen när mamma lagade mat. Allt annat i kylen och i frysen, det bara var det för att det skulle se ut som att vi har. Men aldrig att vi fick gå och öppna kylen för att liksom ta fram någonting att äta. Även när han inte var hemma. Det var hela tiden under han skulle bestämma liksom vad, hur, när. Det var lika så när vi skulle leka och sånt. När han var på jobbet och kom hem lite senare, då tog vi liksom chansen att, du vet, jag och mina brors och mamma liksom bara, men gud, vi slår på tv en stund. Bara en sån grej. Slå på tv och titta på någon serie. Där och då kände jag liksom mamma att hon är där liksom. För då var det liksom, vi satt allihopa där tillsammans och tittade på sådana här program som gick på den där tiden. Men så fort vi hörde att dörrnyckeln gick in, alltså då var det direkt stäng om tvn. Vi fick bara titta på de program som han valde. Vi hade ingen frihet. Sista gången han hämtade upp mig från skolan och våldtog mig i bilen och körde tillbaka till skolan och släppte av mig där. Vi hade någon slags bokmäss eller fest i skolan. Jag kommer ihåg när jag kom in där i dörrarna. Jag kände bara så här, jag måste få hjälp, för att det finns bara tre alternativ. Antingen så kommer han döda mig, eller så tar jag slut på mitt eget liv, eller så får jag hjälp. Men det känns som att jag tog en jättestor risk och jag förstår inte vart jag fick det här modet att våga. Och direkt när jag kom in där i skolan och jag såg liksom en lärare komma förbi, jag bara kände att nu, jag måste nu. Och där och då liksom så sa jag till läraren att jag behöver hjälp. Men du vet, jag var ju rädd, kommer han tro på mig? För att det här var ju också mycket under flera år som han hade liksom satt i våra huvud om att ingen kommer tro på det här. Eftersom att han var ju så omtyckt egentligen från utsidan. Ingen skulle kunna tro att han gör någonting sånt. Och när man har levt så länge med en så psykiskt sjuk människa som förstör en, eller vad man ska säga, så tror ju man till slut att alltså det är vad vi förtjänar. Vi kan inte få det bättre liksom. Men någonstans inom mig så tog jag det här modet att försöka ta hjälp. Och det är nog det största som jag har gjort. Det kändes som att jag riskerade mammas liv och mina brorsors liv. Men det fanns liksom ingen annan väg. Och där och då, från att jag pratade med läraren och berättade det här med rädsla för att inte bli trodd och bli skickad hem då till honom. Och alla vet om det. Att jag har berättat för någon och att det kanske skulle komma fram till honom. Alltså det var jättejobbigt. Men tack och lov så fick jag ju ändå väldigt bra hjälp. Alltså jag blev ju liksom trodd. Och det inleddes då en process. Gjordes väl en anmälan. Så jag kommer ihåg när det kom då två kvinnor då från socialtjänsten och skulle prata med mig. Två väldigt snälla kvinnor som jag skulle berätta det här för. Och de sa att de skulle hjälpa mig. Och där och då liksom så skulle de ta mig till något skyddat boende. För att alltså situationen där och då var ju verkligen hotfull. Alltså det var verkligen, de kände ju det också. Han är farlig. Jag måste bara säga att när jag väl gjorde anmälan och processen kom igång och jag skulle flyttas till det här skyddade boendet, då fick jag ju komma hem för att packa mina grejer eller be mamma och mina bröder också följa med. För det var väl det som var tanken, att vi alla skulle dit.
Och det här uppdagades då i samband med att du talar om i skolan.
Precis. Och när jag kommer in där med de här socialkvinnorna, jag kommer ihåg när jag öppnade dörren så står min mamma i vardagsrummet och håller på med gardiner. Och jag säger till henne, mamma, nu är det våran tur. Alltså nu, vi måste härifrån. Hon bara, vad har du gjort? Jag bara, mamma, nu har jag berättat och vi kommer få hjälp. Och då sa hon det, att det här var jättestarkt av mig. Och så sa hon att du får gå. Du får gå och skydda dig själv. För nu är det äntligen min tur att få ställa honom mot väggen. Så hon ville ju inte följa med. Utan hon ville vänta där hemma till han kom hem från jobbet. Så att hon en gång för alla kunde liksom ställa honom mot väggen. Och vi hade ju hjälp. Vi hade ju civilpoliser som stod utanför lägenheten. Jag skickades då till det här skyddade boendet. Mamma var ju kvar med mina bröder. Vi visste ju inte vad som skulle hända. För det första han alltid sa när han kom hem från jobbet, det var att han ropade på mig vart jag är. Och mamma visste ju om att alltså, nu när jag inte är hemma, han kommer bli ju arg. Och man, hon hade gömt alla knivar och allting och ställt honom mot väggen. Det blir ju en process, alltså det blir rättegångar, det blir tre rättegångar och han fälls ju. Och han får 6 års fängelse. När det var rättegångar och sånt så vågade jag inte berätta att det pågick från 7-årsåldern. Utan jag sa att det hade pågått under 1 år. Det var bara för att jag visste inte om någon skulle tro på mig. För jag var rädd för att bli ifrågasatt. Varför har du inte sagt någonting innan? Jag var rädd för vad som kommer hända med mamma. För att jag var ju rädd för att hon också skulle bli, alltså sitta inne. Men de förstår inte att alltså, mamma själv behöver hjälp. Och mina bröder fick ju inte en egen rättegång, inte min mamma heller, utan de var ju mer vittnen. Men jag hade önskat att de också hade fått sin rättegång. Så att jag kunde vittna för dem om vad de har varit med om. Det fortsätter ju för att han skickar ju folk på oss. Det slutar ju med att vi måste ta skyddsidentitet och flytta. Hans våld fortsätter ju via andra människor som han skickar. Så att det är vi som straffas ändå och måste ta skyddat. Och än idag lever min mamma med skyddsidentitet. Vi har haft skyddat, men man orkar inte hela tiden. Du vet, varför är det vi som ska straffas? Varför är det vi som ska gömma oss? Jag vill leva alltså enkelt lyckligt utan att behöva vara rädd och stressad.
Hur lever du idag och hur känner du nu så här lång tid efter?
Jag lever liksom ett normalt liv. Jag låter ju inte det här liksom förstöra min vardag på det sättet att även om jag, om det är känsligt för mig att jag pratar om det, så är det ingenting som liksom förstör min vardag så, för att jag låter inte han förstöra mer för mig. Det här är min historia och jag pratar om det bara för att jag vill liksom dela med mig om det kan hjälpa någon. Det är såklart att jag har ju fått söka hjälp. Jag har ju liksom gått hos en kurator, psykologer. Jag har fått hjälp på kvinnocenter eller vad det heter. Alla hjälp som går. Men alltså det här traumat och skadan som han har satt i oss, det kommer alltid finnas där. Oavsett hur många samtal jag har och försöker bearbeta det.
Har du en bra relation med dina bröder och din mamma idag? För din pappa har du ju ingen kontakt med.
Jag och mina bröder och min mamma har en jättebra relation. Vi är jättetajta och vi brukar sitta och prata om alla de här händelserna. Och vi alla förstår ju att vi kunde inte hjälpa varandra. Jag vet att det inte finns tid, men det finns så många andra händelser som jag vill berätta för att folk ska förstå vilken stor betydelse mina bröder hade. Hur många gånger min bror tog örfilar för mig. Jag hade ju sagt det till dem också flera gånger. Att jag tar det här. Alltså han får slå mig. Bara han inte rör er. Jag vet inte varför, men då kände jag liksom så här att bara han låter dem vara så gör det ingenting. För det värsta som egentligen fanns för mig, det var när jag såg att han gjorde dem illa. Även om det gjorde ont på mig så känns det som att det skulle göra ondare om man gav sig på dem. På något sätt var jag ju lättad när han slog mig, för då visste jag att han rör inte dem. Det har inte varit lätt så att se mina bröder se mig på det här sättet som de har hittat mig på, eller vad ska jag säga. Det har ju varit gånger när han har gått in i rummet och stängt dörren och han har klätt av sig och förgripit sig på mig. Och då har mina bröder knackat på dörren och liksom kommit in i rummet och har sett mig så där. Men de har liksom ändå hoppat på honom och försökt få honom att sluta. Det var det att, alltså, det slutar ju bara med att han puttar undan allihopa och gapar och skriker. Men alltså, att se den där blicken på dem och så att de får se mig så där, det har varit jättejobbigt. Men jag är jätteglad att de har försökt hjälpa mig. Sen har det ju varit efteråt att man har fått höra det här att varför gjorde inte din mamma mer och hon kunde ha liksom tagit er därifrån och sånt. Men man förstår ju inte om man inte är där. Mamma kunde inte hjälpa oss för att hon själv, alltså hon var ju som vi barn. Alltså man kan inte heller säga att hon hade någon mammaroll direkt. Hon var ju, alltså hon var lika utsatt som vi var. Han lät inte henne ta den här mammarollen eller föräldrarrollen.
Och med tanke på att hon gifte sig så ung med honom, så det var som att hon fastnade i sin utveckling själv. Så att hon vart ju liksom bara som en ung tjej som vart utsatt för väldigt mycket jobbiga, grova saker av honom. Mamma än idag, alltså hon har ju fått hjälp, men hon är så pass skadad. Jag känner ju liksom att jag har sökt efter någonting hela mitt liv. Och vi har inte fått den upprättelse som egentligen borde ha fått. Och det viktigaste av allting är att vi förtjänade inte det här. Jag förtjänade inte det här. Mina bröder förtjänade inte det här. Min mamma förtjänade inte det här. Jag har länge levt med en känsla av orättvist. Man kan inte välja vad man föds in i. Men det var så sorg att jag fick den här starten på mitt liv. Och även fast jag försöker leva ett bra normalt liv, så kommer ju det här alltid att finnas så kvar hos mig. Men jag vill inte att det här ska sätta några spår på mina barn. Utan jag vill att det här slutar med mig. Jag försöker lära mina barn att de ska få ett bättre liv, och du vet, att de aldrig blir utsatta för någonting. Så det känns bra att jag får dela med mig av det här. Jag har inte velat ta med mig det här själva så i graven, om man säger så, utan det finns någonstans där ute. Så på det sättet känns det ju liksom bra, även om det är jobbigt. Sen att jag är här. Jag är här för mina bröder. Jag är här för min mamma. För alla gånger som de har tagit stryk för mig.
Mikael Larsen, vad säger du om det här programmet?
Mirandas berättelse är fruktansvärd att lyssna på, särskilt med tanke på att jag själv är pappa, och som pappa så har man instinkten att man skyddar sina barn till varje pris. Man älskar dem, man vill att de ska vara lyckliga, man vill göra allt för dem. Så det här är en man som går emot allting vad det innebär att vara en förälder. Det här är ett monster, det här är en psykopat, en sadistisk psykopat som manipulerar sitt barn att tro att det här till exempel med att det är läkaren som har sagt till pappan att han ska undersöka sin dotter som är ett barn. Det tog emot att lyssna på detta och jag fick ta pausa flera gånger. Det som berör mig väldigt starkt är att en ung människa får sitt liv förstört av sin pappa, måste gå och bearbeta det här under så många år framöver. Maktlösheten från mamman, som såklart är rädd, som samtidigt också visar att mod när hon går mellan, så att säga. Men samtidigt bröderna som är gisslan också, som inte vågar konfrontera pappan, såklart. Pappan som är stor och stark och hotfull. Pappan som går över gränsen gång på gång på gång genom att våldta sin dotter i bil, vill att de ska gifta sig, att mamman är en hushållerska, hur han går till skolan och hotar den här pojken. Och framförallt kommer in i huvudet på Miranda där hon tror att det är kanske jag som gör någonting fel, samtidigt som hon vet att det här stämmer inte, så här ska det inte vara. Därför att det här är en instinkt som vi människor har inom oss när någonting är rätt eller fel. Och den här pappan är definitivt en psykopaten, sadistisk psykopat. Som också har det här grandiosa inom sig att han tror någonstans säkerligen att han kan komma undan med detta. En person som är van att folk ska respektera honom, som många som sagt är rädda, så han känner av att det finns en enorm ilska inom den här personen. Det han utsätter mamman och bröderna för, det och Miranda, det är ren, rå, psykopatisk hänsynslöshet. Där de är rädda för sina liv, där de är rädda för att om någon skulle berätta detta för omvärlden så kommer de andra att få illa, eller livet kanske till och med är hotat. När det gäller råd till om någon känner igen sig den här berättelsen, någon flicka, pojke, ung, äldre som känner igen sig detta, sträck ut, hitta kraft att prata med någon. Det finns människor i den här världen som kommer att lyssna och som kommer att hjälpa och befria dig från det här. För det här, man är också, på ett psykologiskt plan så är man gisslan. Det finns människor som vill väl och som kommer att hjälpa. Som i det här, den här berättelsen, den här läraren som hjälper Miranda och sätter igång processen. De här två kvinnorna från socialtjänsten som ger Miranda skyddat boende. Sen kan jag tycka att en pappa som har begått, en människa som har begått sådana här fruktansvärda övergrepp, som är ett sånt här fruktansvärt monster, att han får 6 års fängelse, det är ingenting i sammanhanget. Ett väldigt smärtsamt avsnitt att lyssna på. Jag tänker på att jag hoppas innerligt att Miranda ska få all den hjälp hon behöver för att kunna läka och komma vidare från det här som hon har hänt henne för många år sedan.
Podplay.